Ja, välkomna till den brinnande busken podcast där vi pratar om allt som går att sätta eld på och lite till.
Ja, vi sitter ju här idag med Christopher Valerius.
Ja.
Valerius,
ja.
Rimmar inte på hilarious.
Mysterious.
På engelska rimmar det bättre än på svenska.
Valerius.
Ja.
Wally är man kallad.
Och där blev vi stämda av Pixar. Vi går vidare.
Ja.
Multibegåvad, 20-årig falkenbergare.
Mm. En man av mycket mystik, skulle jag vilja säga.
Okej.
Okay. Det vilar ett moln av mystik runt Christopher.
Hur menar du då?
Ja, men han det är liksom hans omslag är på något sätt det kan gå åt alla håll och kanter, ja, på samma gång,
känns det. En klanderfri yta.
Ja.
Det är en intressant beskrivning. Det är, ja, svårt att se utifrån, ja, hur mystisk man är. Man kan bara ha en uppfattning om det. Men, ja.
Det är det här målet av mystik som vi ska skingra under det här 6-60 minuterna vi ska, ja, samtala här.
Vi har fått en del invändningar om att tiden...
Ja, att det är mycket snack och lite verkstad, ja, i bokstavlig mening. Mm.
Inte mycket snack, eller ska det inte vara mycket snack i en podcast?
Ja, det ska vara mycket snack. Och...
Mm. Men det är väl kvaliteten på sig. Ja, jag vet inte, det är, ja, väl kvantiteten och kvaliteten.
Ja. Vi hade ju, eller vi har för avsikt att döpa varje episod med någon slags kärnfull sammanfattning av offret i fråga. Som episod 1 hade vi ju Hampus Karlsson, regnbågspojken.
Ja, precis.
Om du skulle ha en tagline, vad skulle det vara då?
Vad skulle jag ha för tagline? Så Christopher Valerius, rent första spontana är Christopher Valerius teaterapan, men den kanske är lite väl för grå, eller är den det?
Nej, vad är det? Teaterapa?
Den präglar väl både ett yrke och djur.
Liksom. Ja, ja. Och inte vilket djur som helst. Mm. En apa. Varför får apan känna för den här arketypen om sprallighet och uppmärksamhetskrävande beteende?
Nej, men jag tror väl att den påminner ju så mycket om människan på många, ja, sätt. Men den är en förlöjligad bild av, ja, oss. Så att därför är det lätt att liksom måla upp den som en slags pajas.
Ja, sluta apa dig.
Ja, ja.
Det hör väl ihop med det att apan liksom, rent vetenskapligt sett var väl steget för oss innan homo sapiens. Liksom.
Ja. Det finns ju lite med de här skojfriska aporna, mm, som skär lite smycken från överklassdamer på safari och sådär.
Ja, just
det. Så det är kanske de man tänker på främst när man säger teaterapa och inte orangutangen. Mm.
Men samtidigt så är det ju också ordet teater. Jag har ju lika stor betydelse om inte mer i den kombinationen. För hade du bara sagt apa... Alltså,
Christopher Valerius
apan.
Det klingar inte riktigt lika.
Det måste ju vara teater, och det är ju jätteviktigt.
Ja, det är ju det som är. Apan är ju bara som en ytterligare, ja, illustration.
Ja.
Ja, men det går inte heller att bara ha teater.
Tror du på framtiden? Alltså, tror du att begreppet framtidigt är någonting som finns, eller det finns ju en del hävdar ju att framtiden är ju bara en illusion, att det är någonting du kan bara hitta på i ditt huvud och försöka förutse olika möjligheter av oändliga antal möjligheter. Men,
ja,
men att denna som existerar är ju nu.
Nej, det är riktigt så. Jag tror, i den omfattningen tror jag på framtiden, men det lägger också någonting i det att du kan ju liksom rent teoretiskt och praktiskt då bara skapa en bild av hur du vill ha det. Och vägen dit bygger du själv.
Mm. Mm. För det är ju många som upplever så här att de håller på med olika aktiviteter som extremsporter eller vad som helst, fysisk aktivitet, meditation och sånt, för att dra sig in i nuet. För att det är så svårt att ligga i nuet när det är så mycket information och tankar som slupsar runt hela tiden.
Ja.
Har du någonting så här, har du någonting som du känner, när jag gör detta, då känner jag att jag är mer i nuet än någon annan gång?
Det är en bra fråga.
Kan du sakna ett då? Så ibland om man har haft ett riktigt bra nu, så kommer ett nytt nu. Där man tänker, ja men då. Alltså inte för länge, bara precis. Som när man har, när man ställer upp skidorna efter sin backe man åkte. Om man nu gillar sånt. Så tänker man, det där var, that was intense man.
Mm.
Ja, det är sant. Nej, men nu för tiden man känner sig mest i nuet. Det är väl liksom, när man verkligen liksom hittar något riktigt avkopplande som liksom, alltså det kan ju egentligen vara något så enkelt som att sitta ner och läsa en bok, eller liksom de 20 minuterna på tåget kan ju räcka till och med för att liksom hitta det här lilla lugnet där man sen kan stanna upp och bara så här vara ny och liksom bara så.
Vissa människor äter ju frukost och sådär. Och många är det män som går upp en halvtimme innan frugan och barnen för att sätta sig och bara andas lite.
Nej, men för liksom den, jag har ingen direkt, jag kan inte säga att jag, som jag kommer på en liksom, aktivitet som jag går och gör för att hitta nytt som är alltså,
ingen zen mode.
Nej, inte riktigt.
Men om jag frågar då till exempel när du står på scen eller när du spelar teater, alltså jag ser ju det ofta att det, alla människor på något sätt söker efter det här nuet och alla har sina olika grejer för att uppnå det. Jag har alltid känt så själv när jag själv står på scen eller när jag är djupt inne i ja, dans eller så här, att då känner jag att liksom tiden går lite långsammare och man, ja, det känns bara som att man är mer i nuet än när man bara är sitt privata jag.
Ja.
Och det har ju varit, det, man, när man väl är i det så får man ju en kick utav det och då vill man ju komma dit mer och oftare.
Ja.
Och det är ju det som har motiverat mig mycket också till att fortsätta med scen, konst och dans och sådär. För just att det är så härligt att vara i nuet liksom.
Ja, men verkligen, det är väl, men det är ju, ligger ju väldigt mycket sanning i det att, men så är det med teater också att när man, om man har hittat exakt den rätta känslan, för att jag tänker att man kan ju ha bra och sämre dagar på scen också vilket kan för mig personligen störa att man hittar just det här som du snackar om, det här nuet eller det här, när man bara är där och liksom, det här är där jag är nu liksom, när man bara så här tänker bort allt som är, man går in i det så mycket så att man tänker bort allt annat.
Mm.
Och den, de, alltså det är de föreställningar man alltid vill ha. Om man är dansare eller musiker eller skådespelare. Liksom.
Mm.
Och för att hitta dem så måste man ju ingå i allt liksom, förarbete med fokus. Och med liksom, alla komponenter som ingår i en föreställning.
Är det då du är som mest seriös?
På scen?
Mm.
Ja.
Många kan ju vara svårt för det här med att komma bortom den här känslan av att man känner sig löjlig och sådär när man ska stå och säga repliker exempelvis i en sån påhittad ordväxling.
Mm.
Om man ska gå in i det liksom, kom du direkt in i det när du började med teater att det var fullt naturligt att
just
på,
då när jag var, alltså när jag var 8, då när jag började spela teater liksom hemma i Falkenberg, då kom jag väldigt, väldigt lätt in i det, för då var det också ganska prestigelöst, för då spelade man bara föräldrar och så också, men liksom redan innan i mitt privatliv, innan jag började syssla med teater, så hade jag aldrig varit rädd för att så här, alltså offentligt skämma bort mig liksom. Mm. Inte att man så här strikade på gatan, men liksom alltså dansa eller vad man nu kunde göra som andra i min ålder skulle tycka såhär, det gör inte jag liksom.
Mm.
Det tyckte aldrig jag var så jobbigt, så att när jag började spela teater så var det verkligen så här inte alls jobbigt, utan jag fastnade för det, alltså jag fastnade för den kicken just där och då, alltså då, och jag tycker fortfarande väldigt mycket om den.
Men var du tidigt sett som ett prodigy och som force of nature?
Enligt
när det var lite.
Jag fick ju höra det i början där och sen men jag tänker också att ju äldre man blir desto mer kött får man på benen och desto mer krävs det för att komma in i just det modet, för att när man är liten och så tror jag att det kan vara lättare att komma in just i det här när man kopplar bort världen och bara kör för nuet
ja,
liksom.
Ja.
Så att nu är det klart att man strävar efter den nu när man, för när man hittar den perfekta nystunden på scen nu, så har man verkligen, då har man liksom kommit dit man vill, känner jag, när jag stod på scen. Och jag hade, alltså jag hade en period där när man liksom blir äldre, när man spelar på högstadiet och liksom när man så här, när det pågår mycket i privatlivet, när man, alltså när man hela den här biten man växer upp och så, så hade jag en väldigt, alltså den tröskeln har alltid blivit högre eller lägre beroende på vart jag har befunnit mig i livet också. Den här, alltså om jag vågar skämma bort mig eller vågar liksom gå in för det till 100%. Och det är den tröskeln man alltid måste komma över som då scenkonstnär.
Ja. Hur viktigt är det för dig att få bekräftelse av andra på det du gör? Alltså att andra berömmer eller att folk säger bara, men det här är bra för ditt självförtroende eller för din utveckling.
Jag skulle säga att det är väldigt viktigt, men det är inte heller riktigt den bekräftelsen som att man är bra eller som att man är, för där jag befinner mig nu innan man, när man står på scenen så vill man ju höra liksom både det positiva och det liksom kritiken vill man verkligen ha för just den här som jag pratade, eller den som jag sa, personliga utvecklingen, liksom hitta den man är på scen. Men det är klart att det alltid är, ger en boost för självförtroendet när man får höra att något man har gjort är bra eller något man gjorde så bra. Alltså, men det tror jag också är ihop med att alla människor har ett inbyggt bekräftelsebehov. Och jag tror att det kan finnas en bra grej att man får utlopp för det bekräftelsebehovet på, att stå på scen. Inte liksom, om man inte är scenkonstnär så måste man ju antagligen hitta ett annat sätt att få det här bekräftelsebehovet. Så liksom hålla på och blogga eller vad det nu kan vara. Ja. Inte för att det är något dåligt i det.
Men har alla ett lika stort bekräftelsebehov? Eller, det verkar ju vara medfött som du säger. Du kanske inte har lika stort, Rickard. På vissa sätt kan man misstänka det. Men det vet man inte. Eller jag vet inte. Jag har inte varit inne där bakom.
Nej.
Dina gluggar.
Nej.
Men om man känner typ, alltså för du har ändå gått på ganska lite större skolor liksom, eller utomlands och lite så här. Men då, alltså på de skolorna är det där, alltså lär för lär, alltså för att få berömma lärare eller så, var det viktigt, alltså kändes det viktigt för er där och då liksom?
Ja, alltså, ja, det gjorde, alltså jag kan inte säga nej till den frågan, absolut inte. Det är en lustig grej, alltså man i början var det extremt viktigt tror jag, just för att när man kommer in i en ny grupp, du jämför, du kan inte undvika att jämföra dig själv med andra i omgivningen, för det är din enda mätsticka på många sätt, samtidigt som att alla hade ju i dans och i skådespeleri och sånt kan man ju inte säga riktigt vem är bäst.
Nej,
det var många som frågade mig, som andra kompisar då, som frågade vem är bäst i din klass på att dansa. Och det, jag har aldrig kunnat svara på det, för att alla har så olika kvaliteter och alla har så olika kroppar liksom, så alla rör sig på helt unika sätt. Så, och jag har aldrig varit ett så stort fan av de tekniska dansstilarna. Så här. Jag tyckte det var roligt att dansa det, men för det enda du egentligen kan mäta dig i med andra är teknik.
Ja.
Så, vem har bäst teknik? Vem kan hålla benet högst upp? Och såna här grejer. Men sen, det, man lutar ju sig mycket mot beröm i början. Och sen när någon av lärarna eller rektorn så här kom in och kollade in liksom, då ville man anstränga sig extra mycket för man, alltså så här. Men vilket jag insåg sen när jag fann en större mening till vad jag höll på med, att jag kände att jag uppskattar fortfarande all typ av kritik, men det var inte det som fick mig att stå eller falla.
Nej.
Utan jag hittade en annan, lite mer existentiell mening till vad jag höll på med. Och då blev liksom det min största källa av motivation. Och inte att få bekräftelse av andra. Men det är ju jättesvårt att hitta den, tycker jag i alla fall. Jag kan ju inte säga att det är någonting som kommer vara så nu, för det kan ju försvinna eller ändras. Det är ju inte statiskt.
Nej, men sådana måste man ju återvinna hela tiden. Om man har hittat en sån känsla av meningsfullhet, så kommer inte den bara lägga sig som en filt över hela din livstid. Nej. Den måste ju hela tiden känna igen. Typ så här, du måste ju vakna upp varje morgon och välja ett visst förhållningssätt.
Mm.
Ja, jag tänker att står du inte på scen, alltså om man står på scen och dansar eller liksom sysslar med scenkonst, då kanske man har lättare, ett fel ord, alltså lättare att få bekräftelse. Jag tycker att lättare kanske är ett dåligt valt ord, men liksom om du bara liksom sitter på ett kontor 8-5 varje dag och liksom om man har det här inbyggda bekräftelsebehovet, då tänker jag att då måste man hitta något annat i sitt liv där man känner att, men det är klart att det är, alltså det är...
Men det bekräftelsebehovet kan ju yttra sig på många, så det kan ju vara också hur man har liksom ens framgång hos i kärleken och ja, sådär och typ så
om, ja, ja, absolut.
Om man, eller så här, om man uppfattas som en
ja,
person som attraherar folk, alltså ja, både fysiskt med, eller i allmänhet så att ja, man är skön eller sådär.
Men jag tror också att det grundar sig lite att alltså varenda människa har ett behov av att bli sedd, alltså inte då sedd som i att någon står på scen och uppträder, utan i alla situationer i livet. Alltså var du ingen som ser dig, och ingen som uppmärksammar dig, så då blir det väldigt jobbigt.
Men skäms ni lite över ett bekräftelsebehov ibland, eller har gjort?
Alltså, nej, alltså vad som har hänt är ju att man har blivit omringad av människor som på något sätt har ungefär samma bekräftelsebehov som du själv har när du går i alla fall när jag gick i de här dansklasserna. För att då på något sätt så du påverkas ju av din miljö, och på något sätt, visst det fanns ju de som, det finns ju alltid de som ligger på högre delen av skalan och lägre och så vidare, men,
ja,
men det blev ju inte så att det var en person som var liksom jättebekräftelsekåt och sen alla andra var iskalla.
Nej. Alltså,
nej. Det var ju någonting som man gav och tog mellan varandra.
Men inför dig själv så kan du inte känna ibland att fan att man ska vara så känslig liksom för andra människors åsikter.
Mm,
det har jag kunnat
känna. Fan
vad onödigt mycket tid jag kan lägga i vissa situationer på att fundera på vad andra uppfattar mig som.
Jag tror att det kan ha funnits en tid där jag uppfattade som väldigt känslig, fast jag nog inte var det. För jag hade liksom, jag spelade teater en sommar där det har alltid varit liksom, man har alltid fostrat i teaterns anda att man är liksom aldrig skit, alltså man är inte skit, man ställer aldrig in. Man kommer till alla rep, liksom. Det är ju liksom grundprincipen.
Mm.
Och så hade vi en dag där jag blev liksom så här riktigt dålig. Jag kunde verkligen inte repa, det gick inte. Så att jag hade varit där dagen innan och så ringde jag. Fick jag ringa och säga att jag kan inte komma. Och så liksom så här ringde de upp och blev, eller de ringde sen på kvällen efter och blev jätteoroliga. Liksom, för att de trodde att jag kanske hade tagit åt mig. För att vi fick liksom kritik eller så här, gick igenom notes dagen innan. Men så var det inte.
Mm.
Så att det kan ha funnits en tid där man uppfattade som att man var väldigt känslig. Men det är helt klart att det finns ju gånger då man tänker sig också att man kanske tar åt sig för mycket, eller att man säger, man vill inte heller försöka lägga för mycket vikt i, och det ska man aldrig göra, i kritik och i, man ska ta åt sig det, man ska inte alltid lägga för mycket vikt av det heller. Kritik är en del av utvecklingsprocessen och så också.
Ja, det är ju en del av det här att man hittar den större meningen med det sen, för att antingen så gör man det eller så går man lite under, för att det blir väldigt mental press. För att just vad de är väldigt noga med, i alla fall då där jag studerade, var att de ger ju dig mer negativ kritik än positiv kritik. Liksom de håller ju, de har ju en agenda på att hålla folk på jorden så mycket som möjligt.
Ja.
Och det, jag tycker det är bra, det kan vara hårt ibland, men det, då börjar man också leta efter andra meningar med det. Och just att, just som du sa där med att det här att man förhåller sig, att det här med, måste det här vara den källan till varför jag går upp på morgonen och gör det jag gör. Och då att man istället försöker uttrycka sig från sin egen inre nödvändighet. Att jag vill uttrycka mig på det här sättet, och då gör jag det och jag är ärlig mot mig själv istället för att försöka plisa andra. Och då tror jag att då lurar man lite sig själv där, att jag gör det här för att jag tror att det här är vad ni kommer tycka är bra. och skiter lite i vad jag egentligen vill göra, och då är ju det är för mig alltid liksom ett lite mer åt fel håll. Om man håller sig ändå ärlig mot sig själv så kommer man kommer ju ha motgångar och medgångar oavsett. Och man kan ändå stå för det man gör i med och motvind. Vad har du för knytning till det spirituella?
Det spirituella?
Ja. Ser du dig själv som att du har liksom... Jag menar, vi alla lever ju i den fysiska världen och den mentala världen där vi spenderar våra tankar.
Ja.
Men känner du även att du har en koppling till någonting liksom större? Det behöver inte vara gud eller någon religion så, men
nej.
Bara något spirituellt väsen? Eller känner du mer att du bara är en köttkropp som vandrar omkring på jorden och gör vad den vill?
Nej, jag skulle nog mer säga att i så fall tror jag väl på att själen... Att vi alla är själsliga varelser som har fått en kropp tilldelad oss liksom. Och att vissa fick i så fall kroppar och vissa då fick djurkroppar eller liksom fick på annat sätt bosätta sig i andras.
Som en livsenergi.
Ja, typ så. Alltså som, jag är alltså lite inspirerad av den här filmen Ghost, ni vet, med Patrick Swayze. Eller har ni sett den?
Nej, jag har faktiskt missat.
Ja, jag kan dra den snabbt i alla fall. Men det handlar om Patrick Swayzes karaktär som är ihop med en fru. Och de är lyckligt gifta och allting är jättebra. Och sen så dör han i vad man tror är en olycka. Och så liksom dras hans själ ut i form av honom då.
Ja.
Och så får man sen... Eller ska jag spoila den här filmen?
Ja.
Man får långt om länge, eller så till slut veta på att det var hans bästa vän som... arrangera ett mord på honom för att den här hans bästa vän då var kär i hans fru egentligen. Och så lät han leda på ett sånt här medium då, spelade av Whoopi Goldberg. Och hon är den enda som kan höra honom. Hon kan inte se honom, hon kan höra honom liksom. Så han får henne hjälpa henne för att han vill liksom... hans uppdrag är då liksom att få sin fru att veta att han blev mördad och att han inte bara liksom så här, ja, att han vill liksom skipa rättvisa i sin själsliga form. Och när han har gjort det så kan han gå vidare liksom. Och i just den principen skulle jag kunna tänka mig att jag tror på lite att om vi själva är varelser så kanske det är så att om det finns något kvar på jorden att försona, eller om det finns något kvar att göra som så här fyller ens kvot, eller vad man ska säga, så kan man få gå vidare sen liksom.
Men där beskriver du ju att ditt jag, som du på något sätt ändå vi alla har bara skapat här för att hitta ett sammanhang, att det har en koppling till din själ. Så att för i hans fall där så var ju han samma person i själsform som man var i mänsklig form.
Det är sant.
Tror du att det är så att din själ har en identitet som är likvärdig med den som du egentligen bara har hittat på här under den tiden du har varit på jorden?
Alltså jag tänker att i så fall när man då dör och själen ska gå vidare, så tänker jag att då kanske man inte... Det kanske den här gärningen eller det man behöver göra kanske inte är något som påverkar, alltså som behöver ha kopplat med det jaget du var liksom. Att jag kanske inte behöver gör något bra för min familj eller mina nära, alltså på något sätt folk jag känner, utan det är någon sista gärning som hjälper någon annan på jorden eller på något sätt. Så jag tror nog inte riktigt på att själen hör ihop med jaget liksom, utan att man, fast man ändå har, det här blir lite lullig kanske, men man har liksom själen när den har gått vidare, har liksom fortfarande, kan fortfarande liksom agera och tänka, ja, eller hur man ska säga det.
Men har du haft några erfarenheter av den interaktiviteten från andevärlden?
Nej, jag kan inte säga att jag har haft det. Jag har bara hört historier från en del andra av mina nära och kära som, så här, har liksom, som säger att de har känt av så här, folks närvaro och sånt. Men rent själv har jag nog aldrig känt att jag har haft någon sån.
Har du ingen sån guddig andeberättelse du kan dra?
Inte jag personligen har inte,
men nej, men någon som du har hört.
Jag har hört att ni ska inte gå in på min släktskap för jag har liksom...
Du kan använda fingerade namn.
Fingerade namn. Vi säger så här då, att det var om vi säger att Lotta var en gammal tant som på ett eller annat sätt finns i min släkt, eller fanns i min släkt. Och Lotta dog. Och hennes två döttrar Anna och Maria. Vad dåliga namn det blev. Jag kan skulle...
Anna Maria.
Ja, vi säger Anna Maria. Det blir bara. Mm. Det är roligt att gärna associera ibland. Mm. Man bara... Anna Maria, hennes två döttrar. Lotta har dött och Anna Maria, hennes två döttrar, så lever kvar.
Anna Hogland och Maria.
Okej. Vi ska, ja. I alla fall. Vi ser att Maria då satt hemma en dag i soffan.
Ja.
Och så hade de en öppen spis.
Ja.
Och då har man ofta så här, ni vet, så här redskap som hänger på en ställning, ni vet, ja, som är ganska spadar tunga. Spadar och borstar och grejer. Ja. De är ganska tunga liksom. De ruckar man, eller de ruckar man ju på, men de blåser ju inte liksom.
Nej, nej,
om det inte är orkan nästan.
Ja.
Så sitter hon och läser bara Maria då helt själv. Hon är helt själv i huset, det är ingen annan hemma.
Ja.
Och helt plötsligt så alltså liksom skramlar liksom att de har blivit alltså som att vinden har dratt förbi ganska hårt och så såhär alltså
lite
som
ett poltergeist.
Ja, typ som
alla, alltså, allihopa.
Ja, alla liksom såhär, inte jättemycket men såhär, ding, ding, så att de liksom klingar mot
honom. Ja.
Och då blir hon riktigt såhär, alltså för som sagt, det är ingen sån som bara såhär helt plötsligt såhär svingar lite. Nej. Utan att något så. Det är nog den...
Men fick hon någon sån upplevelse av att ja, det här var just
den personen.
Lotta då? Mm. Eller,
alltså ja, hon kopplade det så för att det var kanske bara liksom inom ett halvår efter att Lotta hade gått bort.
Ja. Ja.
Mm.
Eller hennes mamma då hade gått bort.
Men tror du liksom tankar och kreativitet och sånt, tror du det har en koppling till alltså någonting större spirituellt, eller tror du att det är någonting som kommer direkt från din egen hjärna liksom? Att det är någonting som du själv bara kokar ihop just då, eller tror du att det har koppling som till mer ett globalt och universellt fenomen?
Det skulle väl vara att själen i så fall tar en kropp eller liksom en form på jorden då.
Mm.
Och så just det där och då, när den här kroppen lever liksom, när själva kroppen, alltså gestalt, eller den lever, så just kanske då interagerar själen med liksom hjärnan och så. Så att själen och den här kroppen som den använder sig av interagerar för stunden, och sen när kroppen inte längre dör så dras ju själen ut, tror jag, och då går den sen vidare på något sätt.
Jag vill gärna se det som att tankar och kreativitet och impulser och sånt är liksom ett globalt fenomen.
Ah.
Och ett universellt fenomen, lite som gravitationen finns överallt på hela jorden. Men visst i olika styrkor och former liksom. Men ändå att jag vill tänka att en tanke är inte någonting som jag har kokat ihop i mitt huvud, utan mer att det är liksom någonting som hela tiden finns och omger oss och som vi ibland kan tuna in till, eller vi kan hela tiden tuna in till det, för vi kan hela tiden tänka, men det är inte alltid man får upp de tankarna som man
inspirerar.
Eller blir på något sätt, så ibland så börjar man ju bara tänka på saker från ingenstans, och var kom den impulsen ifrån?
Mm.
Och till exempel det här med kreativitet, alltså många har ju upplevt det här att man sitter och så bara helt plötsligt så bara smack, och så bara kan man bara man blir bombarderad av liksom kreativa impulser som får en, och liksom om man skriver eller om man målar eller vad man nu gör, att man bara kan bomba ner det på ett papper liksom.
Det är som luften vi andas, som hela tiden finns, men du så om du vet hur man andas med sin själsmun, så kan du andas in den specialluften.
Inte för att svärta, alltså inte svärta ner på något sätt, men det låter nästan som man skulle koppla en liten del av den här tanken till typ så här exorcism eller sånt, för det är väl också att något har tagit över en kropp och liksom styr. Eller det är väl något såhär inblandat med djävulen. Jag kanske går in på helt fel spår.
Nej,
men alltså det är någonting såhär
helt djävulen är alltid välkommen i våra konversationer.
Ja. Nej, alltså, men det är väl mer, det är inte, jag menar väl inte så att det tar kontroll över dig. Det är bara mer att du är fortfarande dig själv. Ja. Fast dig och du och jag är ju väldigt liksom abstrakt grej.
Ja.
För att det du har format dig själv som är ju bara egentligen upplevelse upplevelser och erfarenheter och information som du har skaffat dig sen du föddes och till den här dagen. Och så är det ju bara någonting som du har hittat på egentligen, och folk runt omkring dig har hittat på åt dig. Medan de här grejerna som bara kan komma till dig utan att du har, alltså de kommer på något sätt ut tomma intet ibland, och ibland det är ju långa processer av tankeverksamhet som leder fram till det, men att det inte behöver vara liksom någonting som för länge så såg man ju tankarna som att det var någonting som bara skapades inuti din skalle, liksom, inuti din hjärna. Och inte för att säga att man så här, går in så långt att det är telepati, men att det ändå är någonting som vi alla tar del av alltid, och att när det kommer så tar det inte över din kropp. Det är mer bara att det är en information som
en liten gåva
liksom. Ja, som presenteras till dig, och sen får du göra vad du vill med den. Är det för långt utanför dina ramar, då blir det ofta att man bara slänger bort det. Man tänker inte ens två gånger på det. Det är bara, vad fan var det där liksom. Men är det någonting som du känner att du har verktygen inom dig att ta till dig och kanske till och med manifestera i verkligheten, som han som byggde den första bilen till exempel, så här, när han fick den idén, att jag tror det är många som har haft den idén innan, och den har cirkulerat i lång tid, men sen så hittade de människorna som till slut kunde göra det på riktigt.
Alltså, men det cirkulerar ju, det kommer ju dåliga idéer också.
Ja visst,
jag menar inte såhär typ i konstnärlig kvalitet eller så, utan jag menar så här. Det är inte såhär onda grejer, typ och uppfinningar och typ
beteenden. Ja, men alltså det är fint.
Man kan också bli inspirerad, tänker jag, av sitt hat och sånt. Det kan vara ett inspirerat tillstånd att vara i. Så här, tänk Breivik när han satt hemma och skissade på hur han skulle döda alla de här ungdomarna och spränga regeringsbyggnaden. Han måste ju haft en så här stor känsla av inspiration och meningsfullhet från att ha gått och spelat World of Warcraft i 4 år liksom, bott hos morsan. Så kom han på det, att jag ska bli en sån megaterrorist liksom. Men då, om man tänker sig ur det här kreativitetsscenariot, där det är som en så här filt över jorden där, som man kan när det är liksom som ett luft man kan andas in med sin själsmun. Så då kan det ligga lite i gott och blandat här. Då kanske ibland får man lakrits, ibland får man polka.
Jag tycker att det är liksom det här med, som du sa också, det kan att alla idéerna cyklar runt liksom och kommer och går.
Alltså, det är en jättespännande tanke.
Det tyckte jag verkligen också, för det är, du kan man säga, just om vi går tillbaka, alltså här, uppfinningar, grejer som vi pratade, eller som Kalle nämnde lite snabbt. Alltså om man då går tillbaka till så här, Leonardo da Vinci så här, på 1500-talet höll på med en helikopter som skulle kunna funka. Och han, vad heter han? Jag kommer inte ihåg hans namn, den här ryske som också höll på med en flygapparat liksom.
Ja, just
det. Innan det till slut blev, han hade den här på Moderna Museet, vad heter han?
Ja, Tatlin.
Han skulle ju också bygga en rymd. Alltså det är jättemånga, om man kollar på det, som har velat komma upp i luften och liksom så här flyga. Till en framtidsbröderna Wright i England liksom lyckades.
Alltså, där har man ju fågeln som en väldigt så här uppenbar målbild.
Jo, men det är spännande att tänka att det är så många, alltså att från 1500 till liksom 1700, alltså det är 200 år däremellan. Och ändå vill vi upp i luften.
Men tänk då om vi har, tänk om det finns en sån idéutnämnare, om man föreställer sig den på ett lekfullt sätt, lite som en sekreterare så som kastar så bilen här, inte du, nej, bilen. Du, kan du ta bilen?
Ja, för jag vill ju gärna se det som att till exempel det vi sitter och pratar om här, eller alla filosofer och sånt som sitter hemma i sin fåtölj och röker pipa och sånt där. Deras tankar, jag vill ju gärna se det att även om de sitter där i sin ensamhet, eller om de är flera personer, att deras tankar sen spinner vidare och andra människor kan ta del av dem. Inte så att de liksom överförs på något telepatiskt sätt, men just det här med det globala medvetandet, att bara att vi sitter här och pratar om saker kan sen på något sätt väcka saker oss andra, och att det här vi sitter och pratar om nu, det finns andra som har suttit och pratat om detta jätteofta förr i tiden också och så här, men att det liksom lever vidare i någon form av liksom tankevärld.
Men är vi summan av alla tankar och handlingar liksom från förr, eller kan man komma till någonting helt nytt så här, typ ingen kan ju föreställa sig en ny färg eller så där, vad jag vet, eller en ny ton.
Nej, men alltså, det är en intressant frågeställning, och jag vill ju tro att man kan, alltså jag vill ju tro att man kan inte skapa någonting nytt. Du kan skapa någonting annorlunda.
Aha.
Alltså för att det ska komma någonting nytt så behöver jag nästan känna att det ska komma från yttre rymden och landa på jorden.
Aha.
Sen för att då är det nytt liksom. Då finns det inte. Men det blir ju ändå nytt på det sättet att det blir annorlunda på ett sätt som inte har funnits innan.
Ja, men typ världen hade inte varit redo för vissa, alltså bilen hade ju inte, man inte kan föreställa sig bilen om inte hjulet så uppfunnet, eller någon ommaskin kanske, eller vad man ska säga.
Ja,
man kanske inte fantiserat om att flyga om man inte har sett fåglar.
Men samtidigt, det finns ju de som har, det finns ju alltid de som är långt före sin tid med saker, teorier och tankar och jag menar, det finns ju saker vi grundar idag som tänktes på för jättelång tid sedan, men man visste inte riktigt vad man skulle göra med det. Och det är ju det som vi skördar idag på många sätt, och det vi lägger grunderna för nu som vi inte kan förstå oss på riktigt, det är ju, kommer de skörda förhoppningsvis i framtiden.
Jag tänker också att, men nu ser det känns lite som alltså, att vi går, inte går bakåt på det sättet, men att vi liksom, förr var det alltid, när det inte fanns grejer, då fanns det alltid behov av att liksom ta oss dit vi inte kunde eller uppfinna det som inte fanns. Liksom så här. Nu är det mer, kan det också vara så att vi kollar bakåt bara historien, för att det är så spännande för oss, det vi inte kan nå rent fysiskt eller så praktiskt nu. Som att man liksom fortfarande än idag så här fascineras av dinosaurier eller fossiler eller liksom era historiska eror, liksom tidsepoker. Att det, alltså, det finns så många som kollar bakåt just för att det finns så mycket att utforska. Så att, alltså genom historien som aldrig blir klart.
Ja, man kan ju omdefiniera nuet genom att omdefiniera dåret. Så där. Det var, jag läste en bok där man skulle, där författaren försökt förklara möjligheten att vi människor skulle kunna flyga till en liknande planet som jorden, alltså långt, långt utanför våra solsystem, liksom tusentals ljusår bort, eller vad det kan vara, inom en sån radie där det är sannolikt att man sitter på en sån här planet. Att då, det går ju givetvis inte att göra. Det är helt omöjligt att komma upp i de hastigheterna och så med den tekniken vi känner till. Och även om vi hade kunnat det, så hade ju inte en människa kunnat få ombord där. Men då förklarar han det liksom själva, bara du hade kunnat visa Leonardo da Vinci och hans samtida stora tänkare och tekniker en bil, och de hade blivit helt fascinerade av den fysiska utformningen och att den var så fin detaljmässigt. Men om du gick igenom och förklarade hur bilen fungerade, så hade de ändå kunnat greppa det, för att det är en mekanisk pryl. Liksom det är en mekanik som går att se och förstå. Men hade du visat dem en tv, så hade de hade aldrig kunnat relatera till det i den tiden. För det är så många steg däremellan. De och överförande bild och ljudmedia.
Jag tänker att det
går liksom inte att se. Så vi kan inte föreställa, vi kan inte säga att vi aldrig kommer kunna göra den typen av rymdfärder. Eftersom det finns så många saker som vi inte förstår ännu, som vi kommer komma till, som kommer möjliggöra kanske för något så absurt och svårt.
Jag tänker också att det hör väl ihop, alltså därför är jag så liksom en extra en abstrakt komponent. Alltså så här, en bil kan du se en ritning på liksom, ungefär så här, se alla delar, det är liksom konkreta delar alltihop. Mm. Men sen TV är ju bitvis abstrakt. Eller den har
det
abstrakt.
Är sjukt, alltså, det tycker jag. Den är, som lever mitt ibland, alltså, vi lever ju mitt ibland massa teknik som är helt vansinnig.
Ja, alltså, bara liksom så här flygplan i en jävla cylinderform. Det är en metallklubb med två pinnar som sticker ut på oss och två turbiner som bara skjuter den fram.
Men det, jag tycker det är ju sån ackumulering av massa kraft och sådär. Men, men jag tycker nästan det här vi gör nu är mer fascinerande, där vi liksom vi fångar tiden och nu, vi fångar våra röster, vi spelar in med en mikrofon, kodar av vårt språk och så vi kan spara det. Vi kan
spara sin digital fil in i en liksom grej som
det är.
Men det är där igen, jag tycker då som du säger, de hade inte kunnat relatera till det kanske, men de hade nog accepterat det, och det är det vi gör. Det är ju väldigt få människor som förstår sig på hur en mobiltelefon fungerar till exempel exakt, och det är väldigt få människor som förstår sig på grejer så här bara generellt. Men man accepterar det. Det blir liksom.
Vi har inget val, vi kan
inte gå i frågan. Nej, och det hade ju de också. Alltså det är det jag tror att de också hade gjort om de hade nått på nästan till rymdresan dit och blivit visad bilen och bilradion, TV:n och allting sådär. Jag tror de hade haft jättesvårt att relatera till jättemånga grejer som inte är helt mekaniska. Men de hade ju accepterat.
De hade gjort det, de stora renässanstänkarna, men vanligt folk här är bara liksom så här, så att sen det är Satan som är här och
tror att det anfaller. Ja, som när de första visade första filmen någonsin och sen sprang ut ur biografen. Ja, tåg som kom liksom. Effekten.
Ja, första tåget och sånt för persontrafik. Det vågade folk inte hoppa på, men de trodde att man skulle bli galen och åka en
sån fast hastighet
på 50-60 km.
Ja, men det fanns ju
ganska riktigt sådana. Jag förstår
inte. Alltså, det fanns ju uppfinnare och tänkare och sånt som jobbar, så här, tekniker och sånt som alltså, aktivt sa att man kan aldrig åka eller färdas en hastighet på 200 km i timmen i en sån tåg, alltså i tåg, för att du skulle liksom så här, de trodde att trycket skulle bli, att man skulle dö liksom.
Ja, men det finns en sån punkt där det inträffar.
Jo, men det är ju inte 200.
Nej, det är inte 200.
Det är långt högre än 200.
Ja. Det finns det här med G-krafter och sånt. Och du vet, jag vet inte hur snabbt en rymdfärja färdas. Eller under jordens omständigheter så är det ju lite så här gravitation och upptryck och sånt där. Sen i rymden är det lite mer motståndslös.
Ja.
Nu är ju inte vi fysiker någon av oss. Det är helt fel crew att sitta här och
ta fram när huvudet sprängs av
tryck. Låt oss bara säga att huvudet sprängs.
Ja.
När är inte lika viktigt.
Det skulle nog gå att ta reda på, men det är inte värt
det. Ska vi på den noten avrunda det här samtalet med att huvudet sprängs?
Huvudet sprängs. Glöm inte att huvudet sprängs.
Nej.
Det är okej. Det är okej liksom att det finns en punkt där huvudet sprängs, men låt dig aldrig luras och tro att det sprängs för tidigt.
Och med de orden så avrundar vi Den brinnande busken podcast, där vi pratar om allt som går att sätta eld på och lite till. Yeah!